Hon har sålt nästan 40 miljoner böcker i 60 länder och omsätter en halv miljard kronor. Och så ligger hon på Times lista över de 100 bästa deckarna genom tiderna. Här är Camilla Läckberg.
Hur mycket väger flodhästen nu? Jag tippar 90 kilo plus, minst. Gråhårig med grav övervikt. Fy fan, en sån fläskfia. Och så började överraskande Camilla Läckberg sitt sommarprogram. Trots en osannolik 20-årig karriär som författare så finns ändå självhatet inför kroppen och vikten kvar som en ständig följeslagare. Och därför blev hennes medverkan i Let's Dance, när hon rasade i vikt, en dröm som gick i uppfyllelse. Hon blev inte bara smal utan mager. Men när hon efteråt såg bilderna insåg hon hur fel det var. Jean Edith Camilla Läckberg Sköld föddes 1974 och växte upp i det lilla fiskesamhället Fjällbacka, som nu är världsberömt genom hennes deckare. Föräldrarna var äldre och sjukpensionärer och Camilla växte upp som ensambarn. Men hon hade två äldre halvsystrar som hon alltid haft nära kontakt med. I skolan var hon nörden, plugghästen, som aldrig fick de snygga killarna. Camilla beskriver sig som pappas flicka. Men när hon bara var 17 år gammal fick han cancer och dog ett år senare. Hon drabbades av en stor sorg som hon fortfarande inte kommit över. Camilla Läckberg utbildade sig till civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg, men vantrivdes med sitt kontorsjobb, och det var först när hon började skriva som livet tog en helt ny vändning. Hon upptäckte tidigt hur hon kunde marknadsföra sig på sociala medier, och efter sin tredje bok kunde hon leva på sina romaner.
Jag är 70-talist och vi var kanske lite första generationen där det är okej att synas. Mm. Det är lite okej att lyfta fram sig själv.
Men hon är inte bara en författare. Hon är ett varumärke. En offentlig person som väcker uppmärksamhet med sina ibland kontroversiella åsikter och retar, inte minst manliga kollegor. Men också älskad och omtyckt, just därför att hon vågar ta upp tabubelagda ämnen. Camilla delar frikostigt med sig av sitt privatliv och har berättat öppet om sina två skilsmässor och visar upp sin vardag med barnen och maken Simon Sköld. Jag undrar, hon som varit öppen med nästan allt, varför valde hon att just nu berätta om det som följt och plågat henne hela livet? Hur står hon ut med all kritik? Och hur känns det att inte bli inbjuden i det kulturella finrummet? Välkommen hit, Camilla Läckberg.
Tack så hemskt mycket.
Vilken är den största missuppfattningen om dig?
Oj, men det händer rätt ofta att jag är på en fest eller någonting och står och pratar med någon människa jag hade träffat förut. Och så säger de förvånat efter en stund att men, alltså, du är ju inte dryg. Och då vet man inte riktigt om man ska säga tack eller vad ska man säga. Men ja, det verkar finnas en uppfattning om att
och
jag ska vara dryg.
Vad kommer den ifrån, tror du? Att du är dryg?
Jag har funderat på det där. Jag undrar om det inte är blandas ihop att jag är tydlig i mina åsikter med att jag då är dryg, om det är det. Jag tycker rätt mycket, eller jag är rätt tydlig med vad jag tycker. Och jag tror att det är där det blir en sammanblandning. Plus att jag inte ber om ursäkt för mina framgångar. Det ska man ju helst göra.
Du, dina framgångar, om jag ska börja med att gratulera dig, för att häromdagen så blev det känt att du ligger på en lista bland de 100 bästa deckarna genom tiderna på Times Magazine. Det är fantastiskt.
Det är, jag kan fortfarande inte fatta det. Jag har svårt att ta in det, så stort är det.
Ja. Och det är också dessutom i din debutroman, Isprinsessa. Du kan inte ta in det, kan du bara beskriva då? Kan du njuta av den här typen av framgångar?
Ja, men just den grejen njuter jag enormt av, för att den känns lite som en revansch, om jag ska vara helt ärlig. I Sverige får jag ju enormt mycket kritik av litterära förståsigpåare för mitt sätt att skriva, och de förstår inte min framgång överhuvudtaget. Så att ett sånt här pris och en sån här lista väger ju väldigt tungt. Jag kan tänka mig att de har nog kliat sig i huvudet och inte riktigt vet hur de ska hantera det här.
För det är ju enorma framgångar när det gäller både läsare, försäljning. 35 miljoner är det?
Snart 40.
Snart 40 miljoner sålda böcker i 60 länder, eller ännu fler?
Nej, jag tror det är 60 länder. 60. Ja.
Kan du fatta de siffrorna själv, tänker jag?
Det är helt obegripligt. Ja. Det är helt obegripligt. Mm. Och jag kan ju ganska lätt transportera mig tillbaka till början av min karriär och första bokmässan, där jag satt där ensam i montern och ingen kom och ville ha mina böcker. Och jag kan ganska lätt gå tillbaka i tanken dit. Och då är det svårt att ta in hur mycket som har hänt på de här 20 åren. Mm.
Och det är 20 år som du firade med ett jättekalas, har jag förstått.
Det blev ett hejdundrande kalas.
Och då är det ju så här att det många trodde, även jag tror jag, att du skulle i ditt sommarprogram prata om dina framgångar. Mm. Vilket du inte drar dig för du tycker om att prata om att det går bra. Mm. Hur bra det har gått utomlands och så vidare. Mm. Men det gjorde du inte, utan du öppnade programmet så att man bara studsade till. Mm. Ett hjärtskärande program om, trots framgångarna, så finns det någonting som, jag skulle säga att det är ett svart hål i dig. Minns du vad du sa när du öppnade programmet? Du citerade något fruktansvärt citat.
Jag kommer inte ihåg exakta citatet, men det var någonting med att jag ser ut som en flodhäst. Och, det var ett ganska grovt påhopp på mig och min vikt.
Mm. Och du sa också ganska strax efter, som jag minns det, att jag har gjort det värsta en kvinna kan göra i vårt samhälle. Jag gick upp 20 kilo under pandemin. Mm.
Men det är en sånt stigma som kvinna att gå upp i vikt. Och jag vet att det här även drabbar män och att det finns press på män. Men det är faktiskt till allra största delen ett kvinnoproblem. Mm. Och vi lägger så mycket tid och så mycket energi på att bekymra oss över några kilon och kroppsformer. Och det var därför jag ville prata om det. För att i och med att jag själv har gjort, och jag inser intellektuellt sett, inser jag hur fullkomligt bortkastat det här är och hur mycket bortkastad energi jag har lagt på någonting som är totalt onödigt. Och därför vill jag dela med mig av det. För jag vet att vi är många som kände likadant.
Och du fick enorm respons efteråt på det här.
Helt galet.
Jag ville förhålla mig lite till den här dubbelheten, att det ena delen hänger inte ihop med den andra. Nej. Det där inne verkar det vara, jag tror du sa det till och med, någonting du får leva med.
Ja, nej, jag tror aldrig att jag kommer kunna få bort det helt. Utan jag tror att det alltid kommer ligga som ett band i mitt huvud och en känsla av att jag inte duger om jag inte är i princip mager. Som jag
inte ens mal, va?
Nej, utan idealet för mig har alltid varit mager. Jag är uppvuxen som tonåring i en tid när kvinnoidealet var att man skulle vara så här heroin chic. Och benknoterna skulle sticka upp och höftbenen skulle synas tydligt. Så att det är det jag är präglad på.
Och så såg inte du ut, tyckte du?
Så såg inte jag ut. Jag är inte född med en sån kroppsform. Mm. Och nu har vi tyvärr fått tillbaka det idealet, vilket jag aldrig trodde skulle hända.
Mm. Ganska nyligen har det
Ganska
kommit.
Nyligen, ja.
Men du, om man backar då tillbaka till den här lilla tjejen, då sa du bland annat också att du började banta när du var 11 år. Mm. Kommer du ihåg liksom vad det var för känsla? En liten tjej på 11 år.
Ja, men det jag kände mig alltid att jag inte passade in, och i alla tidningar så fanns ju de här bantningsråden och kaloritabeller, och allas mammor bantade, det gjorde man bara på den tiden. Och man pratade olika dieter och flygvärdinedieten och ananasdieten, så att jag drogs ganska tidigt in i det där, och jag minns framförallt att jag satt och räknade kalorier på allting.
För att du hade två föräldrar, äldre föräldrar, du växte upp som ett ensam barn och pappa var den som lagade mat och du älskade hans mat.
Pappa var en fantastisk matlagare. Mm. Alltså jag skulle nästan säga att han var på proffskocknivå. Mm. Han hade precis lika gärna kunnat bli kock. Och det var ju gräddsåser och allting hemmagjort från grunden. Han gjorde ett helt julbord inför jul där han gjorde allt för hand. Både sylta och köttbullar.
Vad gjorde du då när du kom till de där fina måltiderna? Så var det den här dubbla känslan att du ville äta men ändå inte?
Ja, och den har jag ju levt med hela livet. Att jag njuter ju väldigt mycket av mat. jag älskar mat, jag har ett stort matintresse. Men jag känner alltid en slags skuld när jag äter. Mm. Och jag har alltid en liten röst som säger att ät inte mer nu.
Och så gör du det ändå
för att det är så gott. Jag inte riktigt kan hejda mig. Och då finns det också någon känsla i det här av att tappa kontrollen och att jag inte har självdisciplin. Och då blir det så att jag är en dålig människa för jag har ingen självdisciplin. Så att det är ju någonting som går ända in i själen på hur jag ser mig själv som person och karaktär.
Det här är ju så sorgligt därför att det spelar ingen roll egentligen att folk runt omkring säger att du ser bra ut eller att, utan den där rösten, den här starka rösten finns där.
Den överröstar alla de rösterna. Jag har ju ändå ett jobb där jag får mycket bekräftelse. Jag har en man som ger mig extremt mycket bekräftelse och älskar mig oavsett storlek och verkligen inte bryr sig om jag går upp eller ner några kilo hit och dit. Men det spelar det liksom ingen roll, utan min egen röst i huvudet är så mycket starkare än allt det.
Du, om man tittar på din barndom då. Din mamma var ju din kvinnliga förebild, för så är det ju i livet, att det är den första man har. Var det så att hon kanske i oförstånd och så påpekade att du inte borde äta så mycket eller hur du såg ut?
Ja, men det tror jag alla mammor gjorde lite på den tiden. Nu ska jag inte dra alla över en kam. Det bara var så lite grann att man blev medveten tidigt att det här är någonting man behöver hålla lite koll på. Mm. Man behöver se efter figuren. Och jag minns inga specifika kommentarer, utan det var mer lite grann så att det var så det var. Att man fick det med sig. Det var inget som ansågs konstigt att säga då.
Men det som på något sätt blev räddningen, om jag förstår, det var skolan.
Ja.
Både och kanske, för du såg då inte ut som du ville, men ditt huvud fungerade.
Ja.
För där var du på hemmamark, så att säga.
Nej, men jag blev ju den här plugghästen som var bäst i klassen redan från start. Väldigt tävlingsinriktad dessutom. Så att jag hoppade ju över tredje klass för att jag låg så långt före i skolarbetet. Och där någonstans så etablerades jag som den smarta tjejen, den tjejen som var duktig i skolan. Så det blev ju min identitet.
Mm. Och kunde den tävla med den andra delen av dig då i det här?
Ja, men de har ju alltid fightats. Ja. Det är det som är så konstigt, att på ett område så har jag ju otroligt bra självförtroende. I skolan.
Prestationer
har jag otroligt, så länge de inte är idrottsliga, för där har jag inget att komma med. Men skolprestationer, jag hade ett otroligt självförtroende. Jag visste precis hur duktig jag var och hur mycket jag kunde och var helt trygg i den rollen som duktiga tjejen i skolan. Men allt det andra, det sociala, jag var ju aldrig populära tjejen. Jag var ju aldrig hon som blev röstad till Lucia. Jag var inte mobbad heller, men jag var lite sådär, den här hangarounden som fick hänga på ändå. Och de tyckte också att jag var lite rolig. Jag lärde mig tidigt att slänga käft, så jag har ju alltid använt humor som ett vapen också.
Men du har ju beskrivit dig själv som en kvinnlig Harry Potter. med glas, tjocka glasögon och...
Det finns någon skolbild där jag har så här tjocka glasögon, tandställning, fast jag tror jag ler så här konstigt för den ska synas. Ja. Och så hade jag långt hår när jag var yngre. Men just i den åldern så gick jag iväg till frisören med en bild på prinsessan Diana och sa att så här vill jag se ut. Men
så här vippigt hår.
Ja, men precis. Och istället så slutade med att jag såg ut som Harry Potter. Så att...
För att det är ju också de här två sidorna som ju många har, men som du så modigt också berättar om. Och då undrar jag, när det finns sociala medier som du verkligen har använt också med stor framgång, när du kommunicerar med dina läsare och följare och så är det ändå så att du kan inte låta bli att gå in och läsa på de värsta ställena om dig.
Jag försöker att inte gå in och läsa min tråd på Flashback längre, utan jag gick faktiskt in inför programmet för att se vad som stod där, och då visste jag vad som skulle stå. Jag visste att de här kommentarerna skulle handla om min vikt, att de skulle vara på en otroligt låg nivå, och det fick jag ju bekräftat också, så att jag vet ju redan lite vad som står där. Men det är ju jobbigt, det är klart det är jobbigt, det är klart det svider.
Det är ju intressant med den här dubbelheten. Prestationen, där är du trygg.
Mm.
Och det är också så att där får du också en nästan smäll på käften. För du tror att du skulle kunna springa igenom Handelshögskolan också. Där du sökte.
Ja, jag fick ju en liten reality check. Ja. Jag hade ju varit bäst i skolan hela vägen, liksom, eller klassen i alla fall, fram till gymnasiet. Och var lite kaxig och tänkte att ja, men Handels kommer inte vara något problem. Jag funderade till och med på att plugga dubbelt och läsa juristlinjen samtidigt. Så kaxig var jag. Men där fick jag en reality check. För det så hamnade jag ju i klass med massa andra plugghästar som också var duktiga på att plugga. Så jag fick ju verkligen konkurrens. konkurrens. Och sen upptäckte jag också att jag hade klarat mig alla år på att plugga kvällen innan. Mm. Det funkar ju inte när man går på universitetet, utan plötsligt har du 3000 sidor du ska lära dig, inte 60. Så där fick jag med en riktig reality check. Mm. Jag fick kämpa.
Mm. Och där är du nu på universitetet, eller på Handelshögskolan i Göteborg. Mm. Du pluggar som en galning. Mm. Alltså, du läser in så mycket som man undrar hur det är möjligt. Och samtidigt checkar du hela tiden för att dämpa din ångest.
Ja, men det var sista terminen, för jag hade väldigt mycket poäng efter mig. Mm. Jag hade otroligt mycket poäng efter mig. Och bland annat berodde det på att min pappa blev sjuk. Mm. När jag bara hade gått 2 månader på Handels så fick han levercancer och så dog han ett år senare. Och det var också en anledning till att jag halkade efter så mycket som många kurser. Men då bestämde jag mig sista terminen på att jag ska ta alla resttenterna. Mm. Och då åt jag och pluggade och åt och pluggade. Mm.
Så att, och sörjde naturligtvis.
Och sörjde och... Ja.
För din pappa var ju, du har sagt att han var ditt ankare.
Ja.
Han var den som du liksom tydde dig till.
Ja, men pappa grundade mig och vi älskade att hänga ihop. Och jag fick också tillgång till något som jag är väldigt tacksam för. Att jag fick tillgång till en annan generation tack vare pappa. Pappa var född 1929.
Så att han var nästan en morfar.
Ja, det skulle det kunnat vara. Så att jag fick ju tillgång till sånt som många i min ålder inte har med sig kulturellt. Vi satt och tittade på Biffen och bananen, filmer och filmer med Julia Caesar och Edvard Persson. Och lyssnade på Carl Gerhards kupletter. Och pappa hade väldigt fin sångröst och väldigt musikalisk. Han spelade ofta tåb hemma och sjöng för full hals så länge skutan kan gå medan han lagade mat och sådär. Så att jag är väldigt tacksam för att jag har fått tillgång till en annan generation. Kultur.
Men du hade ju 2 föräldrar som var sjukpensionärer, som var äldre. Och hur har det präglat dig? För att dels kan jag tänka mig att du skulle kunna ha varit orolig kanske för din pappa. Mm. Han hade haft hjärtinfarkter, va? Så det var därför han var sjukpensionär. Och mamma var också hemma och var sjukpensionär. Mm. Och du var ensam där med dem. Hur präglade det dig, skulle jag säga?
Ja, men det har gjort att jag har ett enormt stort behov av egen tid. För att det var ju alltid någon hemma, vilket jag tyckte var jobbigt. För jag har nog också som medfödd personlighet att jag tycker om att vara själv. Och det var ju så här stora lyckan om jag kom hem från skolan och det någon gång var tomt hemma. Det var fantastiskt. Och det behovet har jag burit med mig. Så det är ganska ironiskt att jag har skaffat 4 barn.
Ja.
Det är folk runt jämt. Men jag har ett jättestort behov att gå in i min egen bubbla. Jag satt ju mycket på rummet och läste.
Mm.
Så att jag satt ju på mitt rum och läste och gick in i andra världar. Och det är det som gett mig den karriär jag har idag också. Det är tack vare mitt bokläsande.
Blev du lillgammal av att leva
fruktansvärt
med
2? Alltså, okay. Jag var fruktansvärt lillgammal.
Men sen var du 17 år när pappa blev sjuk och 18 när han dog.
Mm.
Då är man väldigt ung. Då behöver man fortfarande sina föräldrar.
Ja, och det som har varit den stora sorgen för mig med pappa, det är allt han har missat.
Mm.
Han fick ju aldrig uppleva mina barn. Mina framgångar. Och han älskade ju böcker.
Mm.
Pappa läste ju alltid minst 2 böcker samtidigt. Han gick runt i huset och läste. Och jag har sådana minnen där jag sovrum bara bredvid mitt. Och pappa låg alltid och läste på kvällen. Och då brukade han läsa kåserier av Torsten Edenmark. Och då låg han och skrattade så det ekade hela huset på kvällen. Och det var ljudet som jag somnade till. Så att han hade en sån enorm kärlek till böcker. Och var själv duktig på att skriva. Så att han har missat min karriär är sån sorg.
Mm. Vad hade han tänkt och tyckt?
Alltså, pappa hade varit så stolt så att han hade spruckit av stolthet. Men jag har ju någon slags barnatro att han finns där någonstans och har koll och är med mig.
Du blir fortfarande rörd fast det är några år sedan han dog.
Nej, men efter alla år så blir jag fortfarande otroligt rörd när jag pratar med min pappa. Det är en sorg och en saknad som alltid kommer finnas med mig.
Mm. Du, om man tittar då på de här 2 parallella... ska se om du ska få en stuck här. Helena och Moni här. Ja, hon kommer in här med det. Men då är det ju så att du klarar igenom det, vilket är ofattbart, men till ett väldigt högt pris. Du går upp i vikt och du har sorg i din pappa. Det är ju ofattbart sen att du faktiskt tar det vidare. på det sätt som du gör. Man kunde tänka sig att du skulle gå in i väggen, som det heter.
Ja.
Här ska du få av Helene. Så att...
Tack så mycket.
Ja.
Sabba sminket. Men det, jag tror att det är det någonstans som också är en av anledningarna till mina framgångar. Att jag har en förmåga att vara nere på knä men sen alltid ställa mig upp. Och det är, det är en förmåga som har gagnat mig väldigt mycket i livet. Både privat och
professionellt.
Ja. Jag gillar inte att ge upp. Det ligger inte i mig. Nej. Och jag kan ligga hemma ett tag om det händer någonting och tycka jättesynd om mig själv och dra täcke över huvudet och käka Ben & Jerry's glass. Men sen kommer jag till en punkt där jag blir trött på att tycka synd om mig själv och kavlar upp ärmarna.
Du, om man tittar då på det som händer är ju att du blir klar på Handelshögskolan mot alla odds faktiskt, i det läger du. Och sen blir det inte så kul att jobba med det, förstår man ju, utan där tycker du livet är lite halvkul. Och så börjar du skriva. Och då är det också så att Fjällbacka blir det du skriver om, den första Fjällbacka-serien, som ju väldigt många tycker om. Och så småningom blir den översatt och säljs i en massa länder. Men du blir inte direkt omfamnad av kultursidorna.
Nej.
Där är du inte riktigt välkommen, känns det som.
Nej, men det är något som har följt mig hela min karriär. Att i Sverige har jag ständigt fått kritik från litteraturhåll och finkulturhåll och recensenter. Och det råder liksom någon slags konsensus om att jag skriver dåligt. Vilket är märkligt, för i andra länder får jag ju väldigt fina recensioner. Och i ganska prestigefyllda tidningar. Men det är som att man bara bestämt sig för att...
Och det dåliga är, vad skulle du säga att de hackar ner på?
Ja, men det som brukar hamna i fokus i debatten, de säger att hon är dålig stilistiker. Alltså att det är mitt språk, mitt sätt att uttrycka mig som är dåligt. Och det är där jag tycker det är så fascinerande, för att jag har aldrig haft ambitionen att vara världens bästa stilistiker, att ha det vackraste språket i världen. Utan jag ser mig själv som en berättare. Min styrka ligger i att berätta historier som engagerar andra människor. Och jag, för att göra det så använder jag det språk som passar bäst för mina berättelser. Och det är ett ganska vardagligt språk. Det har också gjort att de är lätta att ta sig till. Så att för mig har jag lite svårt att förstå den debatten. Man vill att jag ska vilja någonting som jag inte ens själv vill.
Men om man går tillbaka till det du berättade om, att du tar så otroligt illa vid dig när de kritiserar dig, din vikt och så... så har du med gott humör, ser det ut som, drämt till ordentligt när du får kritik utifrån som gäller din prestation, det vill säga ditt skrivande?
Nej, men där har jag ett helt annat självförtroende. Ja. Så att jag kan faktiskt helt ärligt inte bry mig mindre om vad några finkulturella nissar tycker om mitt sätt
en
att skriva.
En av de nissarna var ju Leif G.W. Persson, om man går tillbaka, som sa, tror jag, att du skrev som Nicke Lilltroll pratar. Och,
ja, och en novell är min häst.
Och just det. Ja. Och då gjorde du något väldigt roligt.
Ja, jag tror ju väldigt mycket på att bemöta saker med humor. Och Leif jobbade ju då på... polishögkvarteret hade kontor där. Så att jag beställde en ettårs prenumeration av min häst och skickade till hans kontor där. Vilket jag vet att han skrattade väldigt mycket åt.
Han tyckte det var roligt. Humor, han också. Ja. Och sen har ni, jag vet att han har suttit och sagt att ni enades om att donera pengar till...
Men Leif hörde av sig till mig och det här är väl någonstans 1,5-2 år sedan och frågade om jag vill vara med och stödja ett barnhem som han stödjer i Ukraina, Barnens Hopp. Och det ville jag jättegärna, och det har bidragit till att vi har grävt ner den berömda stridsyxan och trivs numera väldigt väl i varandras sällskap. Jag tycker väldigt mycket om Leif.
Och sen har det varit andra, nu senast för inte så många år sedan var det Ulf Lundell som kallade det din...
Där har vi inte grävt ner stridsyxan. Nej, vi har inte grävt ner stridsyxan. Det kommer nog inte att hända.
Kompost, eller vad kallade han det för?
Ja, men han kallade mig för en litterär komposthög i en av sina dagboksböcker.
Du skrattar gott åt de här historierna och den här kritiken som är ganska hemsk. Skulle ju många tycka. Och jag som själv är författare och skriver, det är också ganska skört, tycker jag, det man skriver. Alltså det finns ju alltid en del, det kan man ju se att det finns delar av dig i det jag har läst.
Men jag tror att nyckeln i det här för mig är att hade jag inte sålt speciellt bra, hade jag bara gett ut i Sverige och det enda feedbacken jag fick var dåliga recensioner och kritik från kulturhåll, då hade jag inte haft något annat att luta mig mot. Men nu har jag ju hela tiden där att ja, men ni kan tycka hur mycket ni vill att jag skriver dåligt, men jag har sålt 40 miljoner böcker. Hur många har du sålt? Mm. För ofta är de ju författare själva också. Bara säga,
är det det som är att det är de här manliga författarna inte tycker tål att du säljer så mycket?
Men jag tror att det finns en avundsjuka. Och varför säljer inte jag lika bra? Jag skriver ju så mycket bättre än henne. Jag är ju så mycket bättre stilistiker. Jag borde ha hennes försäljningssiffror. Jag tror att det ligger i botten i det.
Du har ju varit öppen med att det går bra för dig.
Mm. Mycket det tycker jag man ska vara.
Ja, hur mycket tjänar har du tjänat?
Min omsättning är väl det som är lättast att prata om. Har passerat 500 miljoner.
En halv miljard?
Mm, på 20 år.
Det är fantastiskt.
Sen sitter jag inte med 500 miljoner på banken. Det är ju provisioner och skatt och ja, sådär. Så att...
Men det här är ju ingenting man pratar om i Sverige.
Nej, det är ingenting
eller,
man pratar om i Sverige.
Det är lite tabu. Du har ju rört i... Du började blogga och sen blev det på andra delar av sociala medier som du använder av. Och där byggde du ganska snabbt upp följare. Och då tog du ibland tag i det där också tabubelagda ämnet. Barn, barnuppfostran, att vara mamma och inte tycka det är så kul med bebisar var ju en sån sak som tog hus i helvete. Eller,
jag har retat upp så mycket folk genom åren.
Ja, du har retat folk. Och du pratade om att när du och din man Simon flyger, då flyger ni i business och barnen får sitta i ekonomi. Varför får de det förresten?
Ja, men i det här fallet så flög de med två vuxna syskon. Om vi bara flyger med de små så sitter de självklart med oss i business. Men jag tyckte inte att det var ekonomiskt motiverat. Och jag tycker inte att barn automatiskt får tillgång till allt som föräldrarna har heller. Om vi går och äter på Francén så tar vi inte med barnen till exempel.
En dyr restaurang i Stockholm.
Ja, det är precis en dyr restaurang i Stockholm. Så att jag tycker att det finns en skillnad mellan föräldrar och barn. Mm. Och barnen var ju med på det här. Min äldsta följde debatten och han bara skakade på huvudet och sa vad är det för fel på folk? Vi får åka till Bali. Hur många får göra det? Mm. Det går ingen nöd på oss.
Mm. Men du lyckas alltid hitta de där områden där du retar upp folk eller det blir debatt. Du gillar det?
Nej, men jag kan tycka att debatt är kul, speciellt om det är ett område som jag har bra självförtroende på. Min mammaroll till exempel har jag alltid haft ett väldigt bra självförtroende och jag vet att jag har fattat de beslut som är rätt för mina barn och för vår familj och har ett stort självförtroende. Och jag tycker också att det finns en onödig, hur ska jag sätta ord på det? Men mammor är väldigt elaka mot varandra på ett väldigt onödigt sätt. Och det är väl därför jag ibland gillar att reta upp de här mammorna. De här som håller på och kommer och klankar på honom och säger varför ammar inte du? Varför har du sovit borta en natt? Varför köper du färdig mat? Det är så fruktansvärt onödigt.
Är det kvinnor som,
det är mest kvinnor.
Som
det är mest
hör kvinnor. Av sig om den typen av kritik?
Ja, det är nästan helt uteslutande kvinnor. Mm.
Du, om vi tar Let's Dance, för där har jag också varit med. Det är ju det mest utsatta man kan göra. Ja. Där miljoner tittar på ens kropp, hur man rör sig. Och det gjorde du.
Det var så långt utanför min comfort zone så att jag hade behövt pass och visum för att ta mig dit. Det var en sån utmaning för mig att göra det. Ställa mig inför 2 miljoner människor i allt mindre kläder för varje vecka. Och jag har heller aldrig varit den här tjejen som är så här väldigt kvinnlig och fläpper mig. Jag är inte den, jag sitter gärna lite gärna så här sitter jag gärna och alltid gillat att hänga med killkompisar och sådär, så att jag har aldrig sett mig som så kvinnlig, så det var en enorm utmaning för mig.
Ja, hur blev det då när du blev mager nästan till slut?
Ja, det värsta var att jag tyckte om den känslan, men när jag ser bilder på mig från den tiden så ser jag ju att jag är just i förmag. Det klär ju inte mig. Jag ser ut som en sån här lollipop, ett stort huvud och en pinne bara. Men jag tyckte alldeles för mycket om den känslan att vara mager. Så jag är ju bara så tacksam att det aldrig gått så långt som till en ätstörning, anorexia, bulimi. Jag har aldrig kommit dit, men jag hade lika väl kunnat göra det.
Vi har ju pratat om att du aldrig blir riktigt omfamnad av kulturvärlden. Men för inte så länge sedan så var det en docent i litteraturvetenskap som kom ut i en stor artikel och sa varför pratar ni bara om Camilla Läckberg när det är lite skandaler eller sånt? Varför inte innehållet i hennes böcker?
Jag blev väldigt glad över den artikeln. För det här är något som har följt mig likväl som att det är väldigt få intervjuer jag har fått prata om mitt skrivande.
Nu senast var det ju att du inte hade skrivit dina romaner själv.
Precis, precis. Mm. Det var någon AI-analys som hade kommit fram till att jag skrev
mina böcker. Har du skrivit dina böcker
själv? Jag har skrivit mina böcker själv.
Men du har en redaktör?
En redaktör, och det är det som är så roligt. Hade jag haft en spökskrivare hade jag ju inte berättat om det. Istället har jag ju varit otroligt öppen med att jag samarbetat på de här böckerna med Pascal Engman som redaktör, och han har präglat väldigt mycket språket, för det var det språk som jag ville använda för de böckerna. Mm. Och det är så otroligt svårt att lägga om stil som författare, så jag behövde den hjälpen för att klara av det. Mm. Men det har ju varit väldigt öppen med, så att för mig var det en sån icke-fråga. Jag fick så mycket stöd från kollegor.
Förutom att du inte skriver bra, så hade du inte ens skrivit det själv.
Nej, men det är ju, en framgångsrik kvinna kan ju inte ha skrivit sina böcker själv. Det måste ju ligga en man bakom som egentligen har skrivit de här böckerna.
Men där blev du ändå tagen i försvar. Och det var en intressant frågeställning. Varför pratar man inte om vad du skriver om? Du har skrivit en hämndserie som är väldigt feministisk på många sätt. Mm. Och den är inte klar än, utan tredje delen håller på med nu. Där fick du väl lite upprättelse, va?
Ja, men det kände jag. Mm. Det var en väldigt, väldigt härlig vinkel att få läsa, och väldigt uppfräschande att få läsa ur den vinkeln. Och jag tar ju upp mycket ämnen som är viktiga i samhället idag i mina böcker, och det gör ju att många människor får ju tillgång till tankar som de kanske inte hade tänkt förut. Mm. Jag är väldigt anti-SD till exempel, vilket jag är väldigt tydlig med i böckerna. Och det kan man ju gilla eller inte gilla, men jag har ju ändå en möjlighet att nå människor med tankar. Mm.
Jag tror du har skrivit till och med att du har gjort slut med människor som är SD, är det så?
Ja, jag har faktiskt avbrutit några vänskaper där jag haft vänner som jag upplevt blivit otroligt rasistiska. Mm. Det är faktiskt ordet jag använder. Och då känner jag att då finns det inget utrymme för vänskap längre. Jag har gärna vänner där man tycker olika om saker. Jag älskar att debattera. Mm. Jag vill absolut inte ha människor som tycker exakt lika som mig om allt. Men det där går ju ända in i värdegrunden på hur man ser på människor. Så att där går faktiskt gränsen för mig.
Mm. Nu har vi pratat om din uppväxt, och vi har pratat om, som jag alltid har uppfattat också, att du var ett ensam barn. Mm. Men du har faktiskt syskon, och du har äldre syskon, och vi har bjudit in din syster Lena hit.
Yay.
Ja, så jätteroligt. Lena som ska få en stol här också att sitta på. Lena Läckberg Iversson. Ja, välkommen Lena som är syster till Camilla. Ni bär samma efternamn, pappas efternamn, Läckberg. Mm. Och så heter du dessutom Iversson.
Ja.
Men du har suttit här och lyssnat. Mm. Vad har du tänkt?
Jag har tänkt att Camilla gråter fortfarande när hon pratar om pappa. Det liksom har blivit en sån där grej, som när vi träffas och pratar om pappa så gråter vi. Det har inte jag gjort innan, men man börjar gråta.
Du också?
Ja, för att hon gråter så gråter vi ihop, och så blir det någon jäkla gråtfest. Ja, du vet, det blir så. Nej, men jag tänkte på när du pluggade med maten och sådär. Alltså, jag minns liksom, jag kan inte...
Jag pratade ju aldrig om det.
Nej, det tycker jag är hemskt. Jag vet ju om det nu, men...
Men du visste inte och såg inte...
Nej, inte under tiden det pågick på handel så pratades det aldrig om det.
Nej.
Så det är många saker så där, som när man blir äldre och tittar tillbaka, så man blir liksom hemskt. Mm. Men ja.
Vi kan väl först säga att ni växte ju inte upp tillsammans i samma hem, därför att du... 14 år äldre än Camilla. Mm. Och sen har ni en syster till, Rita, som är 19 år äldre. Mm. Så det är klart, det är jättestor åldersskillnad. Och då är det pappa som är er gemensamma förälder. Mm. Men jag vet att du har sagt att du tyckte lite synd om Camilla, för att hon var ensam, va?
Ja, men vi var ju två som växte ihop, Rita och jag. Camilla blev ju ensam barn. I uppväxten. Och sen, kanske låter hemskt, men på något vis så fick hon... tyckte jag då, sämsta delen av pappa, eller hon fick ju den sista delen av pappas.
Jag fick ju den äldre pappan.
Den äldre, och den, när han var sjuk, men hon fick ju liksom inte det här när han var i sin glansdagar på något sätt. Och det tyckte man ju var tråkigt.
Men du har inte en, du har ju en bild av pappa som kanske inte är lika positivt eftersom han lämnade sin familj.
Nej, självklart. Vi har pratat om det. Vi är ju tre systrar. Vi har ju säkert olika delar beroende på var han befann sig i livet. Så jag klart fick ju en del som var lite jobbig då.
Eftersom han lämnade familjen.
Eftersom han lämnade familjen och jag var 13 där och sådär. Så det var ju inte kul. Men på något vis så... shit happens liksom, man går ju vidare. Men jag är jättearg på honom, såklart. Och jag är ju den som har bråkat mest med pappa. Inte beroende på, vet jag inte om det beror på det eller om det beror på... Jag fick ju höra av min mamma att det berodde på att vi hade samma temperament. Så det kan ju också vara en...
Kan ligga något i det.
Kan ligga något i det, du vet så.
Men var det så att ni tyckte att hon borde piffas upp lite när hon var liten?
Det... Ja,
det var fullt rimligt. Det var fullt rimligt.
Eller hur? Visst var det, du har berättat nämligen att du tyckte hon borde ha lite andra kläder.
Ja,
men ni båda tyckte det.
Ja, men när hon kom och hälsade på oss när vi var i Australien till exempel, då tänkte vi ju lite grann att vad hände här, du vet. Men man fick ju vara lite, en liten hatt, check på svaj. Och du är väldigt i det här lillgamla då, en liten handväska. Och,
ja. Jag var en liten tant, jag var en liten tant.
Och ni jobbade faktiskt med kläder.
Ja, det gjorde vi också.
Så ni kunde
då,
så ju då hjälpa till där lite.
Det var ju drömmen sen när jag var tonåring. För då fick jag ju ärva kläder som de hade rensat ut. Så då fick jag ju komma hem och så fanns det liksom sopsäckar med utrensade kläder. Och de jobbade ju som sagt med moder, så det fanns ju coola grejer. Så det var ju skattkammaren att få gå in och plocka kläder.
Du och jag, när vi pratades vid så har du också varit riktigt arg på de där som har drämt till henne. Manliga författare.
Ja, faktiskt. Det är svårt att förhålla sig till det. Att för det, ja, du har ju författaren Camilla, och som du själv sa innan här, att du har jättegott självförtroende ju, när det gäller skrivande och så. Men sen finns ju människan som såklart är sårbar och hit och dit. Och du var, nu har jag vant mig lite grann, men jag kommer ihåg att det var ju någon, jag ska inte säga namn, men jag minns inte vem det var, men som sa att du skilde dig för att du ville få liksom en rush i karriären.
Och det Leo Lagerkrantz.
Var det? Ja, jag minns det. Men det var precis i början. Och då tänkte jag bara, jag ska inte svär, men det, vad är det frågan om, du vet va? Och samtidigt som någon går igenom en skilsmässa, det var ju jobbigt i sig. Men nej, det kan jag tycka är lite liksom jobbigt.
Vad har du för förhållande till din syster?
Alltså jag tog ju dem för givet när jag växte upp. Och jag tog för givet att vi hade en sån otroligt nära relation. För att vi har ju en närmare relation, vi tre, än vad många helsyskon har som har vuxit upp under samma tak. Så det är först i vuxen ålder som jag har förstått, när jag själv fått familj, hur stort det var av Lena och Rita. Att trots att det var en lite sårig skilsmässa och det fanns viss ilska mot pappa och sådär, så kommer jag
inte
mitt uppe
på samma ort heller.
Nej, och så kommer jag mitt uppe i allt det här. Och de bestämmer sig där och då när jag föds för att det här är vår lilla syster. Hon har ingenting med det som har hänt att göra. Och vi ska finnas för där för henne och älska henne. Och det har jag förstått i vuxen ålder hur unikt och speciellt det är.
För nu är ju inte Rita här, hon är ju långt borta.
Hon bor i Australien,
men ni har
lite långt att flyga in.
Och hon är väl den som hade störst roll i det såklart, för hon var ju vuxen. Så att det får man ju alltså, bestämt att nu gör vi så här.
Jag vet också att du sa, för det kan man kanske inte tro med Camilla som kan med, ge tillbaka verkligen i alla fall offentligt. Att, vad sa du? Att ni har inga konflikter eller ni är konflikträdda?
Ja, det får jag nog säga.
Får man ingen känsla när man lyssnar på vad du gör?
Nej, men det är ju det här dubbla som vi pratade om innan. Att det finns ju ingen i jobbet och sådär. Och även har du ju gjort ibland att när det har varit något riktigt som har hänt i din vänskap. Men det skulle mycket till för att vi skulle börja bråka. Det skulle vi nog vika undan och så får det... liksom bero några dagar och sen går vi vidare bara. Ja.
Och du har ju, det har jag hört av många, att du är lojal när det gäller vänskap. Men blir du sviken, då är du ganska tuff.
Nej, men jag ger rätt många chanser och jag investerar rätt mycket i relationerna runt mig och går ganska långt för att försöka ta ansvaret och rädda en relation som jag känner på något sätt är skev. Men när jag till slut är klar, då är jag klar. Då går luckan ner. Då är jag färdig.
Mm. Och då är du inte, då är du inte rolig alls?
Nej. Då blir jag iskall. Mm. Och då tittar jag inte tillbaka heller, utan då är det färdigt.
Då är det färdigt. Mm. Okej, men där har du aldrig hamnat.
Nej, jag har aldrig hamnat. Jag tror det är någon större risk.
Den här klassresan, det får man ändå säga, från lilla Fjällbacka, två föräldrar som inte jobbade när du var liten, och det du befinner dig. Hur ser du på den själv, den här lilla fiskebyn och så nu det du har hamnat i?
Men det blir ju ganska schizofrent ibland, och jag får ju uppleva saker som är helt unika och har möjlighet att göra saker som inte många andra har möjlighet att göra. Samtidigt så har ju jag väldigt mycket vanlig vardag i mitt liv och lever på många sätt också ganska enkelt. Jag är lycklig att sitta hemma i pyjamas när den går på gala.
Tycker du att Camilla har förändrats med den här enorma framgången som har varit?
Jag tänker att man förändras oavsett. Mm. Det är ju 20 år. Mm. Så det har hon ju säkert gjort på något sätt. Och jag tänker mer eller självförtroendemässigt. Och eftersom du är självsäker vad det gäller ditt jobb. Mm. Om vi då klipper tillbaka till det hon jobbade med innan hon blev författare, som hon hatade, något så självsäker om man säger så, där. Och det är klart, hade du fortsatt att jobba med det, så är det klart att...
Då hade det varit en helt annan person.
Ja, men det är ju väldigt svårt. För som du säger, du är ju väldigt... Ja, men om man kommer hem till Camilla en vardag så tror man ju inte att det är... Någon deckarstjärna som går omkring där kanske.
Nej,
direkt.
Vad tror du då?
Nej, det är noppiga pyjamasbyxor och du vet någon fläck här och en tofs. Och det är ju inga resort. Ja, väldigt avslappnat.
Och då tänker du jag kanske skulle...
Nej,
hon hänger på.
Nej, det har jag lämnat. Nu är hon sig on her own.
Ja, hon drar på sig sina myspiraller istället och så sitter vi där bägge två. Ja, ja.
Om du mår dåligt, ringer du då? Och pratar ut.
Ja, men det händer. Mm. Men det brukar oftast vara så att jag inte ringer för att jag just då mår dåligt, utan jag ringer och så kommer det invävt i allting annat. Liksom. Då avhandlar vi allting. Mm. Lite så.
Är det ömsesidigt att ni har stöd av varandra?
Absolut, det kommer när vi pratar. För det blir väldigt långa samtal där vi hamnar in när du fick första, eller ville då, och fick förlossningsdepression och hit och
just det.
Då ringde du ju mycket, men då blev ju Camilla så arg, för att då var ju mina barn större och vecka så, vad händer när de är 4 veckor? Man kommer ju inte...
Jag ville bara veta.
Hon ville att det skulle gå över vecka 7, så är allt bra. Och jag minns... Kan du inte komma ihåg det? Då var det väldigt så. Men då, där kan jag minnas, det var ju en stor sak som vi pratade väldigt, väldigt mycket om.
När gick det över?
Men från 3 månader ungefär, när jag började sätta in sömnrutiner. Mm. Jag har gjort den här väldigt kontroversiella, som jag inte tycker kontroversiell, Anna Wahlgren-metoden som hjälpte mig och räddade mig. Från att jag började känna att jag fick lite kontroll på tillvaron så började det lätta. Sen var det liksom en process. Det tog nog ett år innan jag kände mig helt som att livet var tillbaka till vardagen igen.
Mm. Och det var din... Ditt äldsta.
Ja, som är 21 år.
Så blev det 3 till ändå.
Alltså, det är ju hade du trott att jag skulle skaffa 4 barn?
Nej, för det låter
lite otippat. Väldigt otippat, ska jag säga. Ja.
För att?
Ja, det kändes som hon var färdig efter 1, tyckte jag först.
Jag var egentligen färdig efter 1.
Men det är klart, byta av män gör ju att man hamnar i olika scenarier.
Och jag skulle tillägga att jag är väldigt nöjd idag. Ja. Att det har blivit 4 och jag känner mig otroligt förmögen med den här barnhögen jag har. Men jag hade inte trott det själv, nej.
Hörrni, jag tänkte bara fråga, Camilla, är det något du vill tillägga?
Oj, den är alltså så svår, den breda frågan. Mm. Nej, men jag tycker att vi har täckt in väldigt mycket faktiskt. Jag har varit väldigt, väldigt glad att få ha min syster med här. Det är högt älskad person i mitt liv.
Så kanske skulle ha henne, menar du, ute på intervju?
Ja, precis. Du får hänga med.
Ja, det var väldigt trevligt att få träffa dig också.
Ja, detsamma.
Tack båda två för att ni kom.
Tack.